بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Vi tänkte idag prata om de 10 första dagarna av Dhul Hijja och tala om att offra, att slakta ett offerdjur. Och även tala lite grann om Eid. Vi får se om vi hinner med inshallah och ta'ala. Gällande den första punkten, de 10 första dagarna i Dhul Hijja. Så alhamdulillah, Allah ta'ala har gett oss mawasim, säsonger där vi kan dyrka honom. Där belöningen fördubblas. Och från dessa säsonger är de 10 första dagarna av Dhul Hijja. Som vi nu befinner oss i. De började för 3 dagar sedan. Och dessa dagar är unika. Allah Ta'ala säger i Koranen: "Wal fajr wa layalin ashr." Vid soluppgången och de 10 nätterna, "wa layalin ashr." Ibn Kathir rahimahullah, han säger att meningen med dessa 10 är de 10 första dagarna av Dhul Hijja. Som det har berättats från Ibn Abbas och Ibn Zubayr och Mujahid och andra. Och det finns berättat av Bukhari. Så Allah Ta'ala svär vid de här 10 dagarna. Och det betyder att de är någonting bra. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att det finns inga dagar där det är bättre att göra goda gärningar och mer kärt hos Allah att göra goda gärningar än dessa 10 dagar. Och då så sa sahaba: "Inte ens jihad i Rasulullah." Yani är inte ens jihad bättre än att göra goda gärningar i de här 10 dagarna? Han sa nej. Det är inte bättre heller. Förutom en person som ger sig ut och offrar sitt liv och sina pengar och sen inte kommer tillbaka med någonting alls. Yani att göra goda gärningar i de här 10 dagarna är bättre än resten av året. Och de blir extra bra, extra mycket om man gör dem i dessa 10 dagar. Allah Ta'ala säger också i surat al-Hajj: وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ. Och för att minnas Allah i specifika dagar. Surat al-Hajj vers 27. Ibn Abbas han sa: det är de 10 dagarna, yani, av Dhul Hijja, dessa 10 dagar. Och Sa'id ibn Jubayr rahimahullah, som berättade den här hadithen från Ibn Abbas, han sa, eller det sades att om de 10 dagarna av Dhul Hijja kom in, så började han att sträva otroligt mycket. Han var otroligt ivrig i att göra goda gärningar. Hatta ma yakadu yuqdaru alay. Yani det var typ omöjligt att hinna ifatt honom, att göra lika mycket som honom. Han överdrev nästan i att göra goda gärningar under dessa 10 dagar. Och det finns ju också lite såna här olika åsikter om vad är bäst, dessa 10 dagar eller de 10 sista nätterna av Ramadan? Vad tror ni? Vilka är bäst? De 10 första dagarna av Dhul Hijja eller de 10 sista nätterna av Ramadan?
De 10 dagarna.
Profeten sa som sa, det är de bästa dagarna att göra goda gärningar i. Men vissa lärda säger att utan tvekan Lailatul Qadr är bättre. Lailatul Qadr är bättre. Men dessa 10 dagar generellt är bättre än de 10 sista i Ramadan. Förutom då Lailatul Qadr, som är unik på sitt sätt. Och andra lärde säger att de bästa nätterna på året är de 10 sista nätterna i Ramadan. Och de bästa dagarna på året är dessa 10 första dagar av Dhul Hijja. Så profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde här att det är rekommenderat att göra goda gärningar. Han sa generellt, goda gärningar. De är mer älskade till Allah och bättre i dessa 10 dagar. Så vilka goda gärningar är det som är bra att göra? Det är alla. Han specificerade inte här. Utan alla gärningar som Sheikh bin Baz säger, alla goda gärningar är rekommenderade. Vissa människor har fått på bakfoten att man ska vara fasta. Och om du inte fastar, de tycker typ att du gör något fel. Men svaret är att du får göra vilka gärningar du vill. Du kan ge pengar till fattiga extra mycket. Du kan be extra mycket. Läsa mer av Koran. Studera mer islamisk kunskap. Var extra vänlig mot dina föräldrar. Hjälpa till hemma. Det finns så mycket man kan göra av goda gärningar. Att påbörja det goda, att förbjuda det onda. Och man kan även fasta om man känner för det. Och självklart så finns ju också hajj i dessa dagar. Vilket gör dem ännu bättre. Det finns många goda gärningar man kan göra i dessa. Men vad som också är viktigt i dessa 10 dagar är att göra mycket takbir och tahlil. Jag har nämnt hadither och athar från salaf att man ska göra mycket takbir, säga mycket Allahu Akbar och la ilaha illallah. Då har nämnts en hadith: فَأَكْفِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Att göra mycket tahlil, säg la ilaha illallah och takbir, Allahu Akbar och tahmid, alhamdulillah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah, han säger att Ibn Umar och Abu Huraira radiyallahu anhuma brukade gå ut på marknaden i dessa 10 dagar och säga mycket takbir, och folk sa efter då. Yani Abdullah bin Umar och Abu Huraira gick ut på stan på marknaden och höjde rösten med flit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Och folk sa efter dem. Okej, det här nämner Bukhari i hans sahih. Bukhari nämner också från Umar radiyallahu anhu att när han var i sitt tält i Mina, alltså i hajj, så brukade han göra mycket takbir, säga Allahu Akbar så högt att folket också runt omkring tältet hörde det och sa takbir efter honom. Och det sades hatta tartajju mina takbiran, tills det att nästan hela Mina skakar av att folk gör takbir. Och det här är ingen byggnad, det här är en utomhusplats. Yani sahaba sa det väldigt högt, Allahu Akbar, att takbir. Och det sades också här att Ibn Umar brukade göra takbir i Mina. Efter bönen, på sängen, när han satt, när han gick, under alla dessa dagar. Och vi förstår av dessa affärer att det är rekommenderat att höja rösten. Vissa kanske säger när man ska säga tyst för sig själv. Allah, Allah. Nej, det här bevisar att man ska höja rösten, om man har möjligheten. Och det är inte bara under yani de sista dagarna vid Eid, utan det är även nu. Alla dessa 10 dagar ska man göra mycket takbir. Men de säger att det är extra viktigt efter Fajr på Yom al-Arafa, den 9:e av Dhul-Hijja, dagen före Eid. Dagen före Eid är det extra viktigt att göra mycket takbir fram till de sista dagarna av Tashriq, Ayam Tashriq, yani 3 dagar efter Eid, den 13:e Dhul-Hijja. Dessa dagar är det bra att göra mycket takbir. Och det har nämnts olika näreringar från salaf hur man ska säga ett takbir. Bland annat kan man säga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran. 3 Allahu Akbar. Och sen lägger man till på slutet kabiran. Allah är störst, Allah är störst, Allah är störst. Kabiran. Yani stor. Allah är störst och stor. Han är mäktig. Man kan också säga Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Eller Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Och generellt, man kan alltså säga takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, lite som man vill, för det är generellt Det har nämnts generellt, det här med att säga ett takbir. Vi går vidare till det här med att offra, att slakta. Och vi tänkte läsa lite från lite fatawa, uttalanden från Ibn Uthaymin rahimahullah. Och ni vet att det är bra att offra i dessa 10 dagar, eller speciellt vid Eid, efter Salat al-Eid, och de 3 dagarna efter är det bra att man offrar ett djur, ett boskap, om man har möjligheten. Allah Ta'ala har beordrat med detta i Koranen, då han säger fasalli li rabbika wanhar, att offra, eller be till din herre och offra, alltså slakta för honom. Och Allah säger också inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Säg Muhammad, min bön, min andakt, eller mitt offer, mitt liv och min död är för Allah Rabbul Alamin, la sharika la. Ingenting sätter vi vid hans sida. Så att man då offrar för Allah subhanahu wa ta'ala. Och här är det viktigt att förstå att meningen med att offra är inte att få massa kött, som vissa tror. Att vi offrar djur i Hajj eller Eid för att vi ska få massa kött. Utan meningen är att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala. Som Ibn Uthaymin säger, فَالْمُرَادُ هُوَ تَقَرُّبْ إِلَى اللَّهِ بِالذَّبْحِ. Syftet med det här är att närma sig Allah med dessa offer. Som Allah ta'ala säger, لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُهُومَهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Att varken köttet eller blodet når Allah, men det är er Guds fruktan som når honom. Ja? Det här köttet och blodet som kommer när man slaktar, och köttet, det når inte Allah. Alla är inte i behov av kött. Allah är el-ghani. Utan det som når Allah subhanahu wa ta'ala, det är våran taqwa. Och det här nämner Ibn Uthaymin i Liqa al-Bab al-Maftuh, kassett 228. Och Sa'di nämner också i den här versen, وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, att det är Guds fruktan som når honom. Att syftet med att slakta är inte bara att offra är inte bara att slakta. För varken köttet eller blodet når Allah subhanahu wa ta'ala. För Allah han är el-ghani el-hamid, den rike och självständiga. Utan det som når Allah är el-ikhlas, uppriktigheten, att man förväntar sig belöning, den goda och rena avsikten. Och i det här uppmuntras vi till att vara uppriktiga när vi slaktar till Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi gör det för Allahs skull, inte för att skryta eller visa upp oss, eller inte heller som en tradition som vissa gör, och på samma sätt resten av all den dyrkan som vi gör. Och om vi inte har uppriktighet och inte gör det för Allahs skull, så är det själslösa gärningar som inte har någon betydelse. Eller hur? Att bara slakta för tradition, vi slaktar. Eller? Det är inte det som är meningen, utan meningen är att vi ska närma oss Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här finns i tafsir al-Sa'di på den här versen. En fråga som också ställs är, vad är bäst? Att offra ett djur eller att ge sadaqa till fattiga? Om till exempel det kostar 500 att slakta ett får, vad är bäst? Att offra ett får eller lamm, eller att ge 500 till fattiga? Vad är bäst?
Att offra och ge köttet som sadaqa.
Nej, att offra och att ge köttet. Sheikhen säger att slakta är bättre. Om en person till exempel säger jag har 500 rial, alltså 1000 kronor, är det bättre att jag slaktar eller ger pengarna till fattig? Sheikhen säger det bästa är att du slaktar. Och han sa även om du skulle köpa mycket kött, alltså värdet av 4 djur, är det här bättre? Och sen skänka det till fattiga. Är det här bättre eller att slakta? Så sheikhen säger nej, det som är bättre är att slakta. Och det är bättre än att slakta eller att, än att skänka pengarna. Eller att ge mera kött. Varför? För att syftet med att slakta är att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala med att slakta. Förstår ni? Och det här finns i förklaringen på Zad al-Mustaqim. Nästa fråga, är det obligatoriskt att fasta eller inte? Eller att slakta? Är det ett måste att slakta eller är det rekommenderat? Sheikhen säger, profeten sallallahu alaihi wasallam offrade två stycken lamm eller får. Ett för honom och för sin familj. Och det andra för den här umman, de som har trott på honom. Och han uppmanade folket sallallahu alaihi wasallam att slakta. Och de lärde ha olika åsikter om det är obligatoriskt eller inte. Vissa säger att den som har möjligheten måste offra. Eftersom att Allah Ta'ala har beordrat med detta i Koranen. Fasalli li rabbika wanhar. Allah säger att be till din Herre och offra. Och det har berättats från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa till personen som slaktade innan salat al-id att han beordrade honom att slakta ett till djur efter id. För han gjorde fel med att slakta innan salat al-id. Det får man inte göra. Utan han sa att det här är bara kött. Alltså du är kött, det är inte ett offer. Det räknas inte som ett offer, utan det är bara kött. Så han beordrade honom att slakta ett till djur. De säger det här tyder på att det är obligatoriskt. Och de använder också hadithen att den men wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Att den som har möjligheten, alltså hadith, den som har möjligheten och inte slaktar ska inte närma sig alltså idbönen. Han ska inte komma nära idbönen. Och den här hadithen är berättad av Ibn Majah och Sheikh Albani säger att den är hasan. Den är godtagbar. Och tyder på att det är obligatoriskt att slakta om man har möjligheten. Och det här är också åsikten av Abu Hanifa. Och det har berättats från Imam Ahmed i en riwaya. Och det är också åsikten som Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah håller, rahimahullah. Då han sa, Ibn Taymiyyah, inna dhahir wujubuha wa anna man qadara alayha falam yaf'al fa huwa athim. Det vi förstår är att det är obligatoriskt och att den som kan göra det och inte gör det får synd på sig. Och så säger Ibn Uthaymin att åsikten att det är obligatoriskt är den som verkar vara mest korrekt. Men på villkor av att man har möjligheten. Okej? Okay? Och majoriteten som säger att det inte är obligatoriskt, de säger att versen Fasalli li rabbika wanhar är generell. Den handlar inte om id, utan den är som den andra versen. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Säg, min bön, mitt offer, mitt liv och min död är för Allah. Yani, din bön och ditt offer ska vara för Allah. När som helst. Det är inte bara id, utan alla dina böner och allt ditt offer ska vara för Allahs skull. Inte för att visa upp det. De säger versen är generell. Och det är inte en beordring för att slakta id. Och de säger att hadithen, att den som har möjligheten att slakta och inte göra det ska inte komma till bönen. De säger att den är svag. Så Allah alam. Det finns olika åsikter, men utan tvekan så är det en stark sunna som är bekräftad från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam att han offrade under dessa dagar och uppmanade muslimerna till att göra det. Det är väldigt bra att göra. Och alhamdulillah, nu det är billigt. Folk skickar pengar utomlands. Och ibland det kostade, vad var det, fick sms-et? Var det $30 eller? Det var inte alls mycket, 300 kronor eller någonting. Det är alhamdulillah billigt. När ska man slakta det här offret, det här djuret? Sheikhen säger att det har en bestämd tid. Man får inte göra det före tiden eller efter tiden. Man ska göra det efter salat al-id. Om man har på sig fram till solnedgången den 13 av Dhul-Hijjah. Eid är den 10. Okay? Som nu till exempel Eid kommer vara på tisdag inshallah. Då kan du göra det onsdag, 11, torsdag, 12, fredag, 13. Alltså fram till Maghreb på fredag. Under hela den här tiden får du slakta. Inte efter och inte före. Okej? Okay? Det är viktigt att om man skickar pengar att det här liksom förs fram. Men oftast folk i de länderna vet att de inte ska göra det. Och då har nämnts i Bukhari bevis på detta. Men dhabaha qabla salah falyadhbah makanaha ukhra. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den som slaktar före salah ska slakta ett annat djur istället. Det finns också i Ahmed. Kullu ayami tashriq dhabh. Hadith autentisk. Att alla dagarna av tashriq, och det är den 11, 12 och 13, är dagar där man kan offra. Berättade Ahmed. Och det finns också vissa som säger att man får inte slakta före imamen. Och det här säger Sheikh Ibn Baz att det stämmer inte. Utan det är helt okej att slakta före imamen. Hänger ni med? Ni gör salam med imamen på Eid. Imamen går hem för att offra. Då säger vissa nej, du måste vänta tills imamen slaktar först och du ska slakta efter. Okay? Men Sheikhen säger att det är okej att slakta före imamen. Nästa punkt. Vad är det man ska slakta? Får man slakta vad man vill? Får man slakta en kyckling? Till Eid, får man göra det? Nej, det får man inte. Bahimet eller an'am. Ahsant. Villkoret, säger Sheikhen bin Uthaymin, är att det ska vara bahimat ul an'am, alltså för det boskap på svenska. Okej. Liyadhkura isma Allahi ala ma razaqahum min bahimat ul an'am. För att de ska minnas Allahs namn över det han har givit dem från bahimat ul an'am, yani från boskap. Så Sheikhen säger till exempel att om en person offrar en häst, och han säger hästen, den är både dyr och stor. Den är dyrare än ett lamm. Och den är större än ett lamm. Så räknas inte hans udhiyah. Hans offer räknas inte för att hästen är inte behimet eller na'am. Alltså det är inte boskap. Utan det ska vara ko, lamm, får, get eller kamel. Nej, det är det som räknas. Men det är halal att äta häst och slakta häst. Men det räcker inte, eller det duger inte, som offer till Eid. Förstår ni? Utan det måste vara då behimet och lena. En annan viktig punkt som ofta kommer upp, och det är den som vill slakta inte ska klippa sina naglar eller ta från sitt hår. Okej? Okay? Och det kommer ofta mycket frågor om detta. Och inshallah så ska ni få klarhet i denna fråga. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Idha dakhala al-ashr wa arada ahadakum yudhahi fala ya'khudanna min sha'rihi wala min dhafrihi shay'an hatta yudhahi." Här sa profeten sallallahu alaihi wasallam att om en person, eller om de 10 dagarna av Dhul-Hijjah har börjat och någon av er vill slakta, så ska han inte ta från sitt hår eller sina naglar tills det att han har slaktat, berättad av muslim. Och en annan hadith, han ska inte heller ta från sitt skinn. Och Sheikhen säger vad som menas med skinn är det som folk brukar göra, att de tar bort gammalt skinn från hälarna typ. Och det här är vanligt för de som bor i varma länder. I Sverige, mashallah, folk har bebishud. Men om du bor i varma länder, ibland i Saudiarabien hade vi inte strumpor på flera månader. Vad händer då? Det är 50 grader varmt, 40 grader varmt. Du får torra fötter, sprickor i fötterna. Så man plockar bort den gamla huden. Så här nämns att man ska inte göra det. Och inte heller klippa sig då eller dra bort hår eller naglar. De här 3 sakerna ska man låta vara kvar. Och grunden i förbuden är att det är haram. Och det finns ingenting som tyder på att det här inte skulle vara haram. Och det här är viktigt. Nu kommer nästa punkt. Så vi vet om en person till exempel ska offra. Han ska slakta ett djur. Han får inte ta från sitt hår sina naglar och sitt skinn. Men ibland, vi kommer komma till det, så kan man slakta för sig själv och sin familj. Till exempel om jag ska slakta ett lamm. För mig och min familj. Ett lamm räcker. För hela familjen, fruarna och barnen, allting. Okej? Får de då, som jag offrar för, får de ta från sitt hår och sina naglar? Vad tror ni? Mm. Ja? Ja, det får de. Sheikhen säger för att vi tar hadithen på dess ytliga förståelse att om ni vill slakta, om du vill slakta, så ska du inte ta från ditt hår. Så det går tillbaka till personen som äger djuret, alltså som då offrar det här djuret, och inte de som han slaktar för. För att profeten sa, han brukade också slakta för sig själv och sin familj. Alltså han offrade ett lamm eller ett djur för sig själv och sin familj. Och han, det finns ingen hadith där han beordrar sin familj att inte ta från håret eller naglarna. De gör vad de vill, men personen som offrar ska låta bli detta. Fråga. Om en person då vill slakta, men som är flit liksom, klipper naglarna, klipper håret och så vidare, vad ska han göra då? Och sheikhen säger, han ska göra tauba till Allah Ta'ala och inte återgå till detta. Och det finns ingen soning för det han har gjort, och det hindrar inte honom från att slakta. Som vissa okunniga människor tror att, khalas, jag klippte naglarna, jag kan inte slakta. Nej, det är fel. Om du hade avsikt och ändå klippte naglarna, så kan du slakta ändå, men be Allah om förlåtelse. Och en annan fråga som har ställts till de lärda är, om en person till exempel gör avsikt strax innan Eid och han klippte naglarna till exempel dagen före, är det okej? Okay? Ja? Det är okej, okay, för han hade inte avsikt när han klippte naglarna. Förstår ni? Men om du vet i den första dagen av Dhul Hijjah att jag ska slakta till Eid, låt bli naglarna och håret. Okej? Okay? Om du inte hade avsikt, ta håret, ta naglarna, och sen när du gör avsikt och tänker, oj, jag har fått pengar, jag ska slakta, hallas, då låter du bli att klippa håret och naglarna. Och han säger också, om en person glömmer bort eller är okunnig om detta och tar från håret eller naglarna, så får han ingen synd. Och samma sak om en person till exempel har en nagel som har gått av och hänger och irriterar honom, det gör ont, självklart så får han ta bort den. Eller han har ett hårstrå som går in i ögat, han får ta bort det. Eller om han behöver operera till exempel huvudet, han får raka av håret. Det är ju några undantag. Det är helt okej. Okay. Nästa punkt. Vad är visheten bakom detta? Detta förbud att man inte får klippa håret och ta för naglarna. Han säger, visheten är att profeten sallallahu alaihi wasallam har förbjudit oss från att göra det. Och utan tvivel, om profeten har förbjudit någonting, så är det som är visheten. Och det han har beordrat är också vishet. Och det här räcker för varje troende person. Baserat på Allahs uttalande, innama kana qawl al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. De troendes yttrande när de blev kallade till Allah, eller till Allah och sändebudet, för att döma mellan dem, var sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder. Det är så en troende person är. Du får en beordring från Allah och profeten, alaihissalatu wassalam. Du bara lyder och underkastar det. Direkt. Sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder. Vad sa judarna? Vi hör och vi är olydiga. Vi vill inte lyssna. Vi bryr oss inte. Så muslimerna till skillnad lyder på deras beordringar. Och han säger ett annat exempel, till exempel. Det har nämnts i Sahih att en kvinna kom till Aisha radiyallahu anha. Hon sa, hur kommer det sig att kvinnor som har haft menstruation tar igen fastan, men hon tar inte igen bönen. Och då så svarade Aisha: vi hade samma dilemma. Alltså vi fick också menstruation under profetens tid sallallahu alaihi wasallam. Och vi blev beordrade att ta igen fastan och att inte ta igen bönen. Bäst. Vishet, inte vishet, behövs inte. Profeten sa så, kallas. Det var det vi gjorde. Du förstår det på, du förstår det inte på. Eller? Du kanske tänker bönen är viktigare än fastan. Varför tar vi inte igen bönen? Eller? Du ska inte tänka så. Profeten sa, har inte beordrat oss att göra det. Då ska vi inte göra det. Förstår ni? Det är så. Det är det som är islam. Och Sheikhen säger, det är det här vi säger i alla islamiska lagar. Visheten är att Allah och profeten säger sallallahu alaihi wasallam. Det är det som är visheten. Även om vare sig vi förstår oss på den eller inte. Det är det som är visheten. Och men han säger också här, ur en annan aspekt, så sägs det att man får inte ta hår och naglar för att man ska efterlikna folket som är i hajj. Folket som är i hajj, som har på sig ihram, får inte heller klippa håret eller naglarna. Så att vi som inte är där efterliknar då. Det sägs att det är det som också är en vishet bakom detta. Wallahu a'lam. Är det tillåtet att anförtro någon person att fasta åt dig? Eller att slakta åt dig? Alltså om du inte kan slakta, kan du be någon annan slakta åt dig? Är det tillåtet? Ja? Ja, det är tillåtet. Man får anförtro någon annan det här med att slakta. Man behöver inte slakta själv. Man kan skicka pengar utomlands, de kan slakta åt dig. Eller även om djuret är framför dig, du har kniven i handen, om du inte vågar, du kan låta någon annan slakta. Det är helt okej. Det är inte haram. Men Sheikh säger det bättre att man är där och kollar när han slaktar. Eller det bästa är att man slaktar själv om man kan det. Det bästa är att man slaktar själv om man kan det. Och samma sak här, om du har anförtrott någon annan att slakta åt dig, får du då klippa håret och naglarna? Nej, för det är du som ska slakta. Alltså det är dig det slaktas åt. Men den personen som har tagit på sig att slakta åt dig, han får ta från naglarna och håret. Förstår ni? Och han frågas också om kvinnan vill slakta. Gäller samma bestämmelse för henne? Han säger ja. Om kvinnan ger sin man pengar och säger slakta åt mig, här är $100, slakta åt mig. Han säger samma sak där, hon ska inte heller ta från håret eller naglarna. Ta i. För det är hon som vill slakta. Och då frågas kyrkan här, men får hon borsta håret då? Det kommer ramla bort hår. Han säger om hon är i behov av det, så är det klart att hon får borsta sig. Hon gör det inte med avsikt av att tappa håret. Förstår ni? Det är inte det som är avsikten. Men han säger att hon ska ändå borsta, kamma sig försiktigt. Så att håret inte ramlar bort. Han frågas också om det inte finns män, får kvinnan då slakta? Han säger vare sig det finns män eller inte så får hon slakta. Islam förbjuder inte kvinnor från att slakta. Utan han nämner hadithen: ma anharad dam wa dhukira smallahi alayhi fakulu. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: där man har spillit blod och nämnt Allahs namn, får ni äta över. Ni får äta det. Där man har spillt blod och nämnt Allahs namn. Det spelar ingen roll om det är man eller kvinna. Och han säger att kvinnan, även om hon har mens eller någonting, hon får ändå säga bismillah när hon slaktar. Det är inget fel med det. Och här kommer till en viktig fråga. Får man dela på ett djur? Till exempel, vi slaktar ett lamm. Jag och Abdus Salam vill slakta ett lamm. Får vi då dela? Han säger jag betalar 200 kronor. Jag säger jag betalar 200 kronor. Är det tillåtet? Vad säger ni? Ja? På lamm är det inte tillåtet. Men på ko och kamel är det tillåtet. Lamm, det är ett lamm per person. Eller man kan Där Sheikhen förklarar här att gällande ägande så går det inte. Det är bara en person. Men jag kan slakta för min familj. Ett lamm för min familj. Men det är jag som står för. Okej? Okay? Inte att alla i familjen lägger 20 kronor utan en person står för lammet. Man kan inte vara delaktiga i själva ägandet av lammet. Men man kan dela med sig av belöningen. Och Sheikhen säger det här är oändligt. Som profeten Muhammed sa, slaktade ett lamm för hela umman. Att belöningen ska gå till hela umman. Och Sheikhen säger man kan slakta ett lamm med avsikt att belöningen ska gå till alla ulama till exempel. Förstår ni? Det är tillåtet. Men gällande att dela och äga ett och samma djur så går det bara på ko och kamel. Där kan man vara 7 personer. Alltså en person kan slakta en ko, det är lugnt. Han kan äga en ko och slakta den. Men det mesta man kan vara och dela på en ko eller en kamel är 7 personer. Okej? Okay? Och om man är delägare i en ko eller kamel, man behöver inte vara från samma familj, man behöver inte känna varandra. Utan man är bara delägare. Och Sheikhen frågar sig, vad är bäst? El kebsh, el bakara eller att slakta en kebsh, det är typ ett stort, en tacka eller ett stort får. Eller en ko. Sheikhen säger att den här fåret är bättre. En fåret är bättre än en ko. Men allting är gott. Du kan slakta vad du vill, säger Sheikhen. Det är inget problem. Allt är tajib. Men att just lammet då är bättre. Och det är också viktigt när man slaktar att djuret har nått en viss ålder. Kamelen måste vara 5 år. Du kan inte slakta en kamel yngre än 5 år. Kon måste vara 2 år. El maz, om det är en get, den får bara vara, den måste vara 1 år. Och dan, ett lamm, måste vara 6 månader. Typ. De får inte vara yngre än så här när man slaktar dem. Förstår ni? Man kan inte slakta då en liten kalv som är några månader. Man kan inte slakta en kalv, kamelkalv och så vidare. Utan det måste vara, ha nått den här åldern. Okej? Okay. 2 år på ko, 5 år på kamel. 1 år på get eller bock och 6 månader på ett lamm. Och Sheikhen frågar sig också, vad är det korrekta sättet att slakta på? Sheikhen säger att man lägger djuret på vänstra sidan. Och det här är generellt när man slaktar. Det här är om man är högerhänt. Så lägger man djuret, alltså med huvudet på, vad säger man, vänster sida, så att du slaktar sådär. Men om man är vänsterhänt så är det okej att lägga djuret på höger sida. För att personen som är vänsterhänt har svårt att skära korrekt med sin högerhand. Men så det är alltså okej att man lägger den på alltså, höger sida också. Men annars normalt sett, du lägger den på vänster sida. Och Sheikhen nämner också att man ska inte hålla i benen. För att det kan ge djuret en känsla av panikkänsla kan man säga. Och att djuret skakar på benen är bra för att få ut mera blod från kroppen, säger han också. Och från etik när man slaktar är också att man har en vass kniv baserat på hadithen. Där profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Idha dhabhtum fa ahsinu dhabha wal yuhid ahadakum shafratahu wal yurih dhabihatahu." Att om någon av er slaktar så ska han slakta på bästa sätt. Och han ska slipa sin kniv och låta djuret typ slappna av. Alltså man ska inte tortera djuret med en kniv som inte är vass. Och den här hadith finns i Muslim. Och när man slaktar när man vässar kniven så ska man inte heller vässa den framför djuret. Det här är inte heller någonting som är bra. Och låta djuret kolla på. För djuret kommer förstå att personen slaktar, eller han vässar kniven för att slakta mig. Och då blir djuret rädd. Och det har berättats från Ibn Abbas att en man typ vässade kniven framför lammet eller fåret. Och så sa profeten sallam till den här mannen att turidu en tumita hamarratain. Vill du döda djuret två gånger? Varför har du inte slipat kniven innan det att du ville offra djuret? Förstår ni? Att det är nästan som att döda djuret. Att bara stå och visa kniven och slipa kniven framför djuret. Det är som att du dödar djuret två gånger. Och Sheikh Albani säger att den här berättelsen är autentisk, den här hadithen. Och man ska inte heller slakta djuret när ett annat djur kollar på. För då kommer det här djuret också att bli rädd. Och när man drar djuret, alltså levande till slakten, så ska man dra det mjukt och fint. Det har berättats från Ibn Sirin att Umar radiallahu anhu såg en man som drog ett lamm för att slakta det. Alltså han typ släpade det på ett hårt sätt. Så Umar gick fram och slog den här personen med dhurra, det här... Va?
Sina.
Va?
Sina.
Nej, dhurra, det är sån här... Det är inte så hårt, det är, vad säger man, så här, kvast typ. Någon slags kvast av vete eller vad heter det? Något och han sa här, suqha la umun lak ila al-maut suqyan jamila. Att du som inte har någon mor, typ det är ett så här uttryck som är ganska hårt. Men det är för att klandra personen. Dra den till döden på ett fint sätt. Släppa den till döden på ett fint sätt. Och det är också sunna att slakta mot qibla. Som Sheikh Albani nämner i Manasik al-Hajj wal-Umra. Sunna är att man slaktar med sin egen hand om man kan. Och att inte låta någon annan slakta åt dig. Och man vänder djuret mot qibla, som det har nämnts i hadith Jaber, i Abi Dawud och andra. Och Ibn Umar brukade nämna vända djuret mot qibla om han slaktade. Och det här visar också en väldigt fin aspekt av islam, och det är att islam är, där har vi blivit beordrade att vara snälla mot djuren också. Det är en religion där vi har rahma mot djuren, eller hur? Som vi lär oss här, att vi får inte använda brutala sätt för att slakta. En kvinna gick till en prostituerad kvinna från Ben Israel, gick till Jannah för att hon gav vatten till en hund. En annan kvinna gick till elden för att hon inte gav sin katt mat eller dricka, utan hon lät den svälta igen. Och lät den inte gå ut och jaga. Islam är en religion som bryr sig om djur. Och det finns många hadither om detta. Förstår ni? Så det är viktigt. Och de som nu säger att islam halal kött och halal slakt är djurplågeri, ljuger. För det är motsatsen. Vi förbjuder deras sätt att slakta, för det är de som plågar djuret. Att skjuta ett djur i huvudet med en bult, en stor tjock järnpinne skjuter man in i huvudet. Vad är barmhärtighet i det? Eller att skära halsen med en sylvasskniv. Djuret känner ingenting. Har ni skärt det någon gång med en vasskniv? Man känner ingenting, eller? Men efteråt kommer smärtan. När du har blödit lite. Men direkt när du skär dig, du till och med kollar om det är blöder eller inte, eller? För om kniven är riktigt vass. Så om man har gjort den, det finns, man kan googla, det finns en forskning. Där man har satt sina sensorer på djuren. Och slaktat halal. Och slaktat med den här bulten eller elchock eller vad det är. Och ni kan ju bara föreställa er de här sensorerna. Hur de har hoppat upp. När djuret har fått en bult i huvudet eller någonting sånt. Och djuret som har slaktats halal har liksom bara dött lugnt och fridfullt. Så halalslakt är för att förbarma sig över djuret. Inte för att tortera djuret. Och det är inte förhatligt att slakta djuret mot något annat håll än qibla. Det är okej. Men det bästa av det sunna, att som det har nämnts från profeten sallam, att han vände djuret mot qibla och han sa bismillahi wallahu akbar och slaktade mot qibla. Vad ska man säga när man slaktar? Det finns en lång dua man kan säga. Och det finns en liten kortare som man kan säga, som ni kan hitta i dua-böckerna. Men generellt så kan man då säga bismillah wallahu akbar, allahumma inna hadha minka wa laka, allahumma taqabbal minni. Och det här nämner Albani att man ska säga när man slaktar. Bismillahi Allahu akbar, Allahumma inna hadha minka wa laka, Allahumma taqabbal minni. Bismillah, Allahu akbar, förstår ni? Allah, det här är från dig och till dig. Allah accepterar för mig. Och Allah accepterar för mig. Yani Allah, det här är från dig, betyder att djuret är Allahs. Allah har skapat det. Och vi offrar det till honom. Yani från dig, du erkänner Allahs ni'ma. Du är tacksam. Och det är till dig, ikhlas, uppriktighet från din sida till Allah subhanahu wa ta'ala. En annan sak, om man slaktar åt en annan person, ska man då nämna den här personens namn? De lärda säger jo, det kan man göra. Det har nämnts i hadither att man kan göra det. Och men även om man inte gör det, så säger ulema att Allah ta'ala känner till ens avsikt. Allah vet ens avsikt, att du slaktar för en viss person. För profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa när han slaktade: Allahumma hada minka wa laka wa an Muhammad wa ali Muhammad. Inni Allah, det här är från dig och till dig och för Muhammad och Muhammeds familj. Alltså han nämnde avsikten. Men om du inte säger avsikten, så är det också okej. Är det sunna att offra många djur i ett och samma hus? Ja. Till exempel ett hus där det finns 10 stycken. Är det sunna att alla offrar ett lamm? Eller räcker det med ett lamm? Vad tror ni? Profeten sa att han gjorde ett lamm. Och han hade hur många fruar? 9. Under den tiden. Så han offrade inte 9 lamm eller 10 lamm. Utan ett lamm räckte. Och ett för umman. Så Sheikhen nämner här att det är många som överdriver. Att alla ska slakta ett lamm i familjen. Man säger det här behövs inte. Det kan ibland vara för att skryta eller för att överdrift. Utan det som räcker är att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ska man slakta för en död person då? Ska man offra för en död person? Din pappa, din mamma, din bror. Är det tillåtet? Alltså inte till honom, eller alltså för honom. Förstår ni? Mm. Ja, det är tillåtet. De säger att det är inte obligatoriskt för att man slaktar för de döda. Utan grunden är att man slaktar för de levande. Och om den döda, den avlidna, inte har lämnat testament på att man ska offra för honom, så är det bättre att låta bli. Än om han har lämnat testament och han säger offra för mig varje år, det här är pengar eller något sånt, eller det här året nästa år, då ska man göra det, det måste man göra. Man måste följa en människas testament. Annars så är det bättre att låta bli, säger Sheikhen. Men man kan också, till exempel om man slaktar för sin familj, så kan man avse att belöningen går till de som lever och de som har dött från sin familj. Det kan man också göra, säger Sheikhen. Det är helt okej. Och han nämner beviset är att många dog i profetens omgivning, sallallahu alaihi wasallam. Hans farbror, Hamza. Hans fru, Khadija. Zainab, hans dotter. Zainab bint Khuzaima. Också hans fru dog. Och han slaktade inte för dem, sallallahu alaihi wasallam. Och om det var någonting gott i att slakta för dem, så skulle han ha gjort det. Utan han slaktade för sig själv och hans levande familj då. Ja. Men om man slaktar för sig själv och sin familj, någon som har dött, så är det okej, säger Sheikhen. Det är inget fel med det. En annan viktig sak, när man slaktar så ska man inte ge den som har slaktat åt dig, om det är din person. Han får inte ta från köttet som en lön, som betalning för att han slaktar. Utan du får ge honom pengar. Till exempel, Zaid ska slakta ett lamm till dig. Då får du inte säga till honom, du får en tredjedel av köttet. Det här får du inte göra. Men du kan säga till honom, här du får $10 för jobbet. Okej? För att det är haram att sälja köttet. Och att ge honom en del av köttet är betalning. Och det är det som att du har sålt det. Därför är det haram att ge personen kött som betalning för jobbet. Det får man absolut inte göra. Ja. Och man får aldrig då sälja det här köttet som man har fått från att slaktat. För det är waqf. Sadaqa. Man får aldrig under några som helst omständigheter sälja det här köttet. Även om man skulle vara fattig. Man får inte sälja det till någon. Ja. Och när man då har offrat och slaktat, vad ska man göra med köttet? Om man vill får man ge bort det. Man får ge sadaqa till den man vill. Och om man vill får man behålla också kött och äta från det. Om man vill får man ge bort allting, sadaqa. Ja. Och om man väljer att behålla det så måste man ändå ge bort lite grann i sadaqa. Och man får inte heller sälja huden. Det har nämnts en hadith. وَمَنْ بَعَ جُلْدْ أُضْحِيَتِهِ فَلَا أُضْحِيَ لَهُ. Att den som säljer skinnet från sitt offer får ingen belöning. Eftersom att hela djuret ska vara för Allah subhanahu wa ta'ala. Och det får man då inte sälja eller ta någonting i gengäld som man får om man säljer det. Och sen det som folk säger att man ska ge en tredjedel, sadaqa, behålla en tredjedel, äta en tredjedel och sadaqa, gåva och så vidare. Sheikhen säger att det finns inget bevis för det här utan du får göra vad du vill med köttet. Du får ge bort allting, behålla nästan allting, gåva, sadaqa. Du får göra som du vill. Men det bästa är att tätta sadaqa, du ger sadaqa, du ger bort och att du äter. Och Sheikh säger att man ska äta från köttet för att få dess baraka. Och han nämner att profeten sallallahu alaihi wasallam, det här nämner Al-Bani, att man, profeten sallallahu alaihi wasallam, slaktade. Han sa också i en hadith att om någon av er slaktar så ska han äta från sitt offer. Taib, hadith som Sheikh säger är autentisk. Och när profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde hajjat al-wada, sista hajj, så fick han 63 bedna, alltså kameler, och han slaktade dem med sin egen hand sallallahu alaihi wasallam. Och sen så sa han till Ali att ge bort köttet till fattiga och behövande, men att han skulle behålla en liten bit från varje djur och tillaga det till honom, yani, så att han då skulle få belöningen eller barakan av att äta det här köttet. Det var ungefär det som vi hade. Sen vi kan nämna kort bara, det går snabbt inshallah, om Salat al-Eid. Och ni ska inte heller glömma att i dessa 10 dagar så infaller också Yom al-Arafa, 9:e dagen före Eid. Är det starkt rekommenderat att fasta. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att fasta i Arafa förlåter det förra årets synder, det gångna årets synder och det kvarstående. Men det som är kvar av året. Ett helt års synder och det som är kvar av året blir inshallah ta'ala förlåtna om man fastar i Arafa. Och det här är för de som är här i Sverige. De som är i Arafa ska inte fasta. De som är i Hajj ska inte fasta i Arafa. För profeten sallallahu alaihi wasallam fastade inte i Arafa. Utan man ska vara stark så att man kan göra dua. Och det är en av de bästa dagarna. Allah Ta'ala kommer ner till den lägsta himlen, som du har sagt i en hadith, och skryter till änglarna och säger: kolla på mina slavar, de har kommit, de har rufsigt hår och smutsiga kläder. De har kommit hit för min skull, till Mekka för Hajj. Och så säger han till änglarna att han har förlåtit dem och han kommer rädda dem från elden och så vidare. Så den dagen blir shaitan väldigt, väldigt arg. Shaitan vill ju inte att någon ska bli räddad från elden, eller? Det är den dagen då shaitan blir mest arg på hela året, det är Arafa. För att alla räddar så många från elden. Så det är väldigt bra att man fastar den dagen, om man har möjligheten. Och inshallah, det kommer infalla nu på måndag. Alltså dagen innan Eid, den 9 Dhul-Hijjah. Så glöm inte bort att fasta på den dagen. Och sen Eid är då den 10 av Dhul-Hijjah, Eid al-Adha. Den 10 av Dhul-Hijjah. Och att göra Eidbönen är enligt många obligatoriskt. För att profeten s.a.w. beordrade att man ska gå ut till Eidbönen. Till och med al-awatiq, de unga tjejerna och de som precis har blivit mogna igen. Och kvinnan som har fått mens. Alla ska gå ut till Eidbönen och medverka i det goda och muslimernas da'wa, inbjudningar och åkallan och så vidare. Och hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och Sheikh Sa'di säger att Salat al-Eid är obligatoriskt, fard al-ayn, för att profeten s.a.w. beordrade dessa kvinnor att gå ut. Och ni vet, kvinnan ska egentligen vara hemma. Så det är många ulema som håller den åsikten att det är wajib att be Salat al-Eid. Och tiden för Salat al-Eid är från det att solen har gått upp. Yani typ, de säger qaid al-rumh, typ 10 minuter, en kvart efter soluppgången. Om solen går upp 7, yani kvart över 7, 20 över 7, då börjar tiden för Salat al-Eid fram tills zawal, yani fram tills dhuhr går in, strax innan dhuhr. Men det är sunnat att be den tidigt, alltså tidigare. Och det är sunnat också att be den i Sahra, ute i öknen eller på en öppen slätt, en tom mark. Men de lärde sig att om det är regn eller snö eller kallt så får man självklart be den inomhus. Men sunna är att be den utomhus. Det är många som inte känner till det. I Medina brukade man be utomhus. Och i många arabiska städer ber man utomhus. Och det är det som är bäst. Istället för att man trängs i en liten gympasal eller moské och ber tre eller fyra id ibland. För att folk inte får plats. Första id, eller alltså första idbönen, andra bönen, tredje bönen. Bättre att alla ber på ett stort ställe tillsammans. Det är också rekommenderat till Eid att man gör sig ren, fin, har på sig sina finaste kläder, har på sig parfym. Och när man går till Eid så tar man en väg dit och en annan väg hem. Inte samma väg. Det här har nämnts från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och sen så säger, vi läser från Sa'di här, man ber två stycken raka utan adhan och utan iqama. Och i första så gör man 7 stycken takbir, Allahu Akbar. Och i andra gör man 5 stycken takbir. Och man lyfter händerna varenda gång. Och man prisar Allah, yahmadillah, och sänder frid över profeten sallallahu alaihi wasallam under varje takbir. Och sen så läser man al-fatiha och en sura efter al-fatiha. Och man läser högt. Och när al-khatib, han som gör khutba, säger salam alaikum, så håller han khutba så som man håller khutba på fredagsbön. Det är 2 stycken khutba. En och sen sitter han och sen en till. Och det här är också en fråga där det finns olika åsikter. Vissa ulema säger nej, det har inte nämnts i någon hadith, utan det har bara nämnts att han gjorde en khutba. Men många lärda säger att han gjorde khutba, yani som fredagsbönen, 2 stycken. Allah. Och under khutban, säger shejken, ska man nämna det som passar den tiden och den platsen som man befinner sig på. Alltså det finns inget specifikt man behöver säga, utan det ska passa folket. Och det är generellt för varje khutba, även Juma. Eller hur? Det är inte sunna eller inte rekommenderat att jag tar ett papper och läser om problem som finns i ett annat land. Eller hur? Som inte finns i Sverige. Och vi har andra problem i Sverige. Vi läser om det som ni behöver i det här landet. Eller hur? Det är det som är viktigast. Och så säger shejken, det är rekommenderat att göra takbir kvällen till Eid och alla dagarna av Dhul-Hijjah som vi nu befinner oss i. Och specifikt då efter Fajr på Yom al-Arafa, dagen innan Eid, fram tills Maghrib den 13 av Dhul-Hijjah. Och så säger Sheikhen, man säger Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Det var det som han sa. Och de lärda säger också att det är inte sunna att göra dhikr i grupp med en och samma röst. Förstår ni? Som man gör i moskén. Att den sitter med mikrofonen och skriker så högt att alla får ont i öronen och barnen börjar gråta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, så säger alla efter. Det här är inte sunna. Utan de lärda, Ibn Baz och Lejna Daima och Uthaymin, Sheikh Mukbir, alla säger, man säger dhikr för sig själv. Högt men för sig själv. Att säga dhikr i grupp är inte sunna, utan det är bidda. Det hör inte hemma i islam. Det är ingenting som salaf har gjort. Profeten har inte gjort det och sahaba har inte gjort det. Det hör inte hemma i islam. Förstår ni? Det är något påhittat. Utan varje person gör takbir för sig själv. Och sen att det ska vara precis innan idbönen. Så ska man sitta och göra massa dhikr. Och sen gör de ingen dhikr. Dagen före, dagen efter. Det här också går emot sunnan. Du ska göra dhikr hela den här tiden som vi sa. Alla dessa 10 dagar. Och specifikt id, den här Arafa, id. Och 3 dagar efter. Förstår ni? Hela dagen kan du säga. Före bönen, efter bönen, när du går på gatan, när du sover. Du kan säga takbir hela tiden. Så att bara specificera vid en tid och att man måste göra det i grupp är fel. Det är missförståelse. Det hör inte hemma i islam. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.